P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. Total solförmörkelse i Spanien ikväll. Gunnar Lund var där.
Det här är så häftigt, så har aldrig sett att häftigare.
Dramatiskt låga vattennivåer i flera av Europas floder. Och så får vi en analys av Magdalena Anderssons partiledarutfrågning här i P1. Det handlar också om mobbning som bara ökar. 15-åriga Lilly blev mobbad hela högstadietiden.
Jag kunde också höra kommentarer från andra som så här: varför är du här? Varför byter du inte bara skola? Ingen vill ändå ha dig här. Du har inga kompisar här. Varför går du inte bara och dödar dig själv? Du är bara en börda för oss.
Jag heter Annika Nordin. Välkomna. På spanska fastlandet så inträffade ikväll den första totala solförmörkelsen där på över 100 år. Och det här lockade hundratusentals turister till Spanien som ville uppleva det här på plats. Gunnar Lund från Borås var en av dem, och så här beskrev han hur det såg ut några minuter innan den totala solförmörkelsen inträffade i Castello de la Plana vid 8:30 ikväll.
Det känns oerhört spännande, måste jag säga. Man ser solen nu som en liten månskärva, men man ser fortfarande inte någon ljuseffekt. Det är lite skymning, men inte mer. Utan den stora effekten kommer väl nu när det blir en total förmörkelse här. Men här är väldigt mycket folk. 60 000 människor, och man sänder solförmörkelsen på storbilds-tv här på stranden också.
Och man hör ju att det är mycket folk där i bakgrunden. Ni är många som vill uppleva det här. Hur länge har du väntat på att få uppleva det?
Sen jag föddes.
Sen du föddes?
Ja, jag har väntat länge, kan jag säga det. Jag vill inte dö nyfiken, så innan jag gör det så vill jag gärna uppleva en solförmörkelse.
Och vi har med oss från Spanien utanför Madrid finns också Erik Johansson från Malmö. Du har sett 26 solförmörkelser innan den som sker nu ikväll. Hur kommer det sig att du har gjort det?
Ja, man blir lite sådär konstig när man har sett en solförmörkelse. Då vill man se fler.
Vad säger du är grejen med det då? Att se en solförmörkelse, hur upplever du en sån?
Det är fantastiskt. Det kan vara att förklara om att man har sett den helt enkelt.
Du, när såg du din första?
Ja, min första var ju väldigt tidig. Det var 1954 i Sverige. Men den första riktiga, så att säga, det var 1980 i Kenya.
Och hur var den då?
Det var fantastiskt, för det var mycket fin, och då insåg jag att det här måste jag säga fler av.
Och hur började ditt intresse för det här då?
Jag har haft ett astronomiintresse väldigt länge, så det är inte så konstigt kanske.
Och hur ser det ut då där du är just nu utanför Madrid?
Ja, jag är utanför Madrid i en borg som heter Sigüenza, och här har samlats en 200-300 personer i alla fall som är sådana solförmörkelsefantaster.
Gunnar Lund, nordost om Valencia där du är. Nu är det ju bara några minuter kvar. Hur ser det ut där nu?
Det är en liten skärva på solen nu, men det är fortfarande väldigt ljus. Det är lite skymning här. Man kan inte märka direkt om man går och tittar, om man inte tittar uppåt. Men jag ser nu att det är inte långt kvar innan den kommer att täcka totalt här.
Och Erik Johansson utanför Madrid, hur ser det ut hos dig nu med några minuter kvar?
Ja, det är en liten skära av solen bara. Men nu börjar ljuset att bli lite konstigt faktiskt. Det börjar mörkna lite grann.
Hur är stämningen runt dig nu med alla andra som tittar samtidigt?
Folk är ju lite sådär. Folk har tystnat lite grann.
Och förundras över det som sker, eller hur tänker du?
Ja, absolut.
Hur har du förberett dig idag för detta? Har du någon speciell utrustning som du kollar igenom, eller?
Jag har ett svetsglas, den starkaste sortens svetsglas, men jag kan titta rakt in i solen.
Och du då, Gunnar?
Jag har såna här glasögon.
Men inte svetsarglasögon?
Nej, jag köpte såna här solglasögon, eller såna här som man ska ha för solförmörkelse.
Hur ser det ut där just exakt nu?
Det är lite grann kvar. Det är riktigt stum belysning, men solen, alltså tittar man inte med glasögon så lyser solen fortfarande
försvinner
väldigt
starkt, mer och mer.
Ja, fast det bara är någon procent bara nu.
Och spanska medier pratar om att över 1 miljon människor har tagit sig till de här platserna där man då kan se solförmörkelse, och man har också utnämnt över 600 officiella platser där det finns poliser som håller ordning och... Det pratas
vi är på en av de platserna. Vi är på en av de officiella platserna och här är mängder av poliser.
Du märker det att det är mycket säkerhetstänk där du är, eller?
Ja, det är mycket. Det är brandbilar, det är ambulanser, ambulanshelikoptrar, det är polisbåtar till sjöss, det är polishelikoptrar. Nu är här händer det strax klart. Du kan se här. Nu är det inte många sekunder kvar.
Det säger Gunnar Lund som upplever den totala solförmörkelsen på plats i Spanien.
Jag vet inte om ni kan höra folket här nu som börjar jubla.
Jag hör jublet i bakgrunden.
Nu.
Vad känner du nu? Det här har du väntat på skulle hända. Du har sett fram emot det här.
Det här är så häftigt. Jag har aldrig sett något häftigare.
Hur ser himlen ut just nu?
Ja, det ljuset slocknar ner nu totalt. Det blir kolsvart, 360 grader. Ja, du hör.
Jag hör jublet i bakgrunden och människor som visslar.
Det här är galet. Helt galet alltså. Ja, det är ett allmän jubel och folk står och filmar och tar fort upp mot den här som går fel. Den går så fort på nu här när månen helt täcker solen.
Hur kändes det att få uppleva det här då?
Ja, det kirrade i magen måste jag säga. Det här var riktigt, riktigt, riktigt fräckt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara häftigt, men det här var klart bättre. Jag står och tittar på den här nu. Det här är helt otroligt.
Och vi kan också fråga Erik Johansson då också om solförmörkelsen. Hur ser det ut hos dig, eller vad händer hos dig där utanför Madrid?
Ja, solen har kommit fram igen och folk jublar fyllt.
Och vad tänkte du när du fick se det här en gång till?
Ja, det är en fantastisk upplevelse helt enkelt. Och det är något som inte går att beskriva ordentligt egentligen.
Du har ju fram till ikväll sett 26 stycken solförmörkelser. Nu har du sett en till. Hur var den här som du såg nu?
Den var ganska bra faktiskt. Den var lite kort. 1 minut och 30 sekunder.
Och hur rankar du den då jämfört med alla du upplevt hittills?
Ja, den tillhör nog topp 10, absolut.
Och varför då?
Ja, därför att himlen har varit alldeles perfekt klar hela tiden. Inga moln, ingenting.
Och vi måste ju fråga Gunnar Lund som är nordost om Valencia en bra bit därifrån. Hur kommer du har ju längtat efter att få uppleva det här. Nu har du fått göra det, du har fått dokumentera det som hände på plats. Hur ska du fira det här ikväll?
Ja, då kan man lägga mig och sova. Det blir nog inget annat. Nu kan man dö lycklig.
Sist här så hörde vi Gunnar Lund från Borås och tidigare även Erik Johansson från Malmö och båda med från Spanien. Det här var delar av en direktsändning från tidigare kväll som går att lyssna på i efterhand i Sveriges Radio-appen. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Sharon Joma och Helena Groll. Vi börjar med torkan i Europa och de nu dramatiskt låga vattennivåerna i flera floder.
Just det. Det är efter de intensiva värmeböljorna som drabbat kontinenten. Och vi har med oss Olof Schelander, Ekots utsända i Tyskland. Du är på plats intill floden Elbe, eller hur?
Ja, men det stämmer. Jag är i Magdeburg närmare bestämt som är... En stad som floden Elbe flyter igenom, och här cyklar folk förbi i det soliga vädret en av alla dessa soliga dagar den här sommaren. Och när jag tittar ut så ser jag stenar som är helt torrlagda, stenar som jag förstått aldrig tidigare har stuckit upp. Jag ser också ett par vägskyltar som man trafikskyltar som ligger här för att det är så grunt. De syns helt enkelt.
Extremt lågt vatten i floden. Vad säger folk du talar med där?
Ja, de säger ju att floden sjunker, att vattennivå sjunker under sommaren, det är ganska normalt. Men så här lågt som det är nu, det har de aldrig tidigare sett. Vi kan väl höra vad Ilona som har bott här i Magdeburg hela sitt liv har att säga.
Das ist ja einmalig. Ja, das ist einmalig. Dieser Tiefstand der Elbe ist wirklich einmalig. Das habe ich noch nie so erlebt.
Hon låter bekymrad.
Ja, hon säger att det här är helt unikt. Det här hon har aldrig tidigare upplevt. Och det här är ju väldigt svårt därför att för tysk näringsliv, för att floderna är inte bara turistbåtar utan framförallt är det ju transporter som går här. Mycket gods går på Tysklands floder, inte minst ren, men också här på Elbe. Och det är tunga grejer, råmaterial och byggmaterial, och den kemiska industrin är drabbad. Det här har ju lett till leveransstörningar, och i förlängningen så kan man ju se att det här också kommer leda till högre priser. Något som kanske inte direkt gynnar den tyska ekonomin som går dåligt.
Och från myndigheternas håll då, vad hör man därifrån?
Man nu har regeringen upprättat en krisstab för att få koll på och hitta åtgärder för att mildra den här torkan och det låga vattenståndet. I helgen beslutade man också att ta bort förbudet mot att köra långtradare på söndagar och helgdagar för att en del gods ändå ska komma fram den vägen.
Så långt Olof Schillander, vår utsände i Tyskland på plats intill floden Elbe i tyska staden Magdeburg. Vi har fått besök här i studion också. Hej Cecilia Blomberg, du är Sydeuropa-korrespondent. Just nu är du här, du har varit på semester.
Hej. Det stämmer, tack.
Ja, det är ju torka också i ditt bevakningsområde. Hur är läget i till exempel Frankrike?
Ja, det är ytterst allvarligt. Om man tittar på en karta från det franska institutet ONDE som jobbar för uppdrag av franska staten och kartlägger vattennivåer, så är den alltså alldeles rödprickig, vilket som tyder på de vattendragen som nu är helt uttorkade. Och den franska miljöministern, eller mer korrekt ministern för ekologisk omställning som heter i Frankrike, Monique Barby, hon kallade till en presskonferens idag på eftermiddagen här mitt under de franska semestrarna och beskriver ett Frankrike där vattenbalansen är rubbat i grunden och pendlar mellan de här extrema ovädren på vintrarna och den här sommaren med en torka som sällan skådats tidigare, och där 40 000 franska hushåll redan har fått vattnet avstängt, och det kan bli fler, varnar hon för, och man kör redan ut tankbilar för att kompensera den här bristen på dricksvatten. Och hon talade också om kostnader indirekt och direkt på runt 10-15 miljarder euro som kan bli efter den här sommaren. Men det är ju ett antagande än så länge, men så allvarligt anser hon det. Så att nu uppmanar man verkligen till att vara sparsamma med vattnet för att man ska undvika att ta till ännu mer drastiska åtgärder.
Låter ju oerhört allvarligt. Är det samma sak i Italien just nu?
Ja, det är faktiskt lika illa i Italien, och speciellt runt floden Po som då går genom jordbruksbygden där i norra Italien, och är lite grann som en, ja, det är som själva ådern som håller det här jordbruket levande. Och jag var själv där i norra Italien för 4 år sedan, då det var senast var riktigt allvarlig torka, och kämpa mig fram då till kanten av på i 40 graders värme, precis som då Olof beskrev här, också fick se båtar som strandat på flodbotten och det var helt uttorkat bitvis. Och även där i Italien distribueras nu dricksvatten i många kommuner ut med tankbilar. Och det som är särskilt allvarligt med påfloden är att nu börjar, eller det har redan havsvatten trängt upp i floddeltat upp 2-2,5 mil, och även trängt in i bevattningskanaler, så man var tvungen att stänga av kanaler för att försöka skydda jordbruket för att mildra konsekvenserna.
Mm. Du talar om tidigare somrar, att du var där för 4 år sedan. Om man jämför då med tidigare somrar, har det varit så torrt som det är nu?
Det har absolut funnits somrar med torka tidigare, men det som har hänt är ju att de kommer tätare. Och det blir som lite en grad lite värre hela tiden.
Här i studion också Marie-Louise Kristola från Sveriges Radios klimatpodd Klotet. Vi hör här utbredd torka runt om i Europa. Vad ligger bakom det här? Det har kommit flera studier den här våren och sommaren som tydligt visar hur årets värme och torka förstärks av den globala uppvärmningen som vi människor bidrar till med våra utsläpp. Vi har ju alltid sett år med mindre nederbörd och torka och sådär, och sen så kan det vara annorlunda nästa år. Men som Cecilia säger, senast det var så här torrt 2022. Nu kommer det ännu ett år, och nu är det ännu varmare. Juni och juli har varit de varmaste månaderna som någonsin uppmätts i västra Europa enligt EUs klimattjänst Copernicus. Så den här torkan började byggas upp i maj ungefär, när den första värmeböljan kom. Och sen så har det kommit fler och fler. Just nu så drar den femte värmeböljan in i Frankrike. Så det har ju varit exceptionellt varmt, väldigt lite nederbörd, väldigt lite markfuktighet i Frankrike, Spanien, delar av Tyskland och Storbritannien. Och då ser man de här effekterna då, låga eller exceptionellt låga vattenflöden i vissa floder, och det påverkar vattenförsörjningen, bevattningen, även energiproduktion faktiskt.
Så skulle du säga att det här, det är det nya normala, eller?
Alltså det är inte riktigt rätt att säga så. Det här är de effekter vi ser nu vid 1,4 graders uppvärmning. Men vi vet ju att vi är på väg mot ännu högre temperaturer enligt forskarna. Kanske det dubbla, 2,8 eller mer vid århundradets slut. Om inget görs för att vända den här utvecklingen. Så då är ju det här något som vi kommer att få tvingas anpassa oss till. Om man läser på franska miljöministeriets hemsida så säger de att i Frankrike kan värmeböljorna som de man sett i år bli fem gånger fler om 25 år. Så om det i år har varit 5 kan det bli 25 om 25 år. Intensiva värmeböljor med de här effekterna.
Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent här i studion. Hur pratar folk om det här till exempel i Frankrike? Hur oroade är befolkningen, de du pratar med?
Ja, nu har jag varit här med Sverige just över sommaren, men jag kommer ihåg till exempel inför kommunalvalen i våras, då jag träffade människor i Paris, för Paris har ju varit väldigt drabbat av värmen, så var det många som lyfte just den här frågan som oerhört viktig att för dem, för flera av dem jag träffade, att rösta på partier som ville införa mer en politik som på allvar ville dämpa klimatförändringarna. Så att det finns ju naturligtvis många som drabbas av nu, men att naturligtvis när det har brunnit så mycket och drabbat så brett många människor, det är klart att många människor befinner sig i kris. Jag menar både att det nästan brann ända inne i Bordeaux och så nära i Fontainebleau-skogen utanför Paris. Så att jag ska säga att man är lite traumatiserad. Det är reportage om familjer som är inne på fjärde branden och där barnen är traumatiserade.
Och jag gissar kanske Olof Sjölander som finns vid flodens Elbö, alltså stranden där, att du får höra samma berättelse därifrån.
Ja, men det är ju ett tema i medier, men här i Sachsen-Anhalt då, som Magdeburg är huvudstad i, delstaten Sachsen-Anhalt, där är det AFD, Alternativ för Deutschland, som är stora favoriter i valet i september. Och de gröna då, som är ett parti som satsar på klimatfrågan, de är ens frågan om de kommer in i delstatsparlamentet. De ligger på 4%, alltså under den nivån som krävs för att komma in. Så att det är nog lite olika beroende på var någonstans i Tyskland och var någonstans i Europa man är. Hur man ser på det här.
Marie-Louise Kristola, du viftar här.
Nej, jag tänkte på det här med bränderna, alltså den här torkan som vi har sett nu. Den kan ju också, jag tror Cecilia var inne på de snabba väderomslagen. Det regnade ju väldigt mycket i flera av de här länderna i början av året. Spanien till exempel, Frankrike också delar. Och då kan man ju tänka sig att det skulle hjälpa till att det inte skulle bli så torrt, att vi inte skulle få så mycket bränder då. Men tyvärr så kom det ju nu i mitten av sommaren också studier som visar att eftersom atmosfären har blivit törstigare, som man säger. När det blir varmare så kan den suga upp mer vatten. Då avdunstar det snabbare, och då betyder det att om det regnar mycket, ja, då växer det till, det blir grönt och frodigt. Men tyvärr sen när den här värmen sätter in så tidigt, då kan det gå väldigt snabbt och så får man väldigt mycket torr
alltså bränsle som gör att det brinner värre.
Så vinter nu, vad kan man vänta?
Vintern? Mm. Alltså nu vet vi att vi har ett väderfenomen som heter El Niño som är på väg. Men det kanske inte var det du tänkte på. Du kanske tänkte på att nu förväntas ju då regnen sätta igång någon gång framåt hösten. Och då vet vi att just det här att en varmare atmosfär kan bära mer vatten, ånga. Det gör ju också att risken för att det allt regnar ner på en gång. Starka, kraftiga skyfall som faller på den här snustorra marken. Det gör ju att risken för översvämningar också ökar tyvärr av de här kombinerade fenomenen.
Men vad du säger lite grann, är det så att det går från extrem torka till det motsatta? Att det kan svänga så oerhört snabbt att det är det vi ser?
Ja, det är också någonting som man ser har blivit vanligare med den globala uppvärmningen. Mm.
Cecilia Blomberg, i ditt bevakningsområde, du ska ju tillbaka nu. Vad kommer du att leta efter?
Ja, det är en bra fråga.
När det gäller just detta ämne.
Jag tycker det är intressant hur den här frågan, kommer den att påverka det franska presidentvalet i april? Kommer det att bli en stor politisk fråga? Jag vet att till exempel Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu, han ville liksom lite grann hellre prata om att nu elektrifierar vi Frankrike för att skydda oss mot energikrisen på grund av kriget mellan USA och Iran, som ett annat sätt som man pratar om än att det har med klimatet att göra. Men det ska bli intressant att se om klimatet dyker upp som ett starkare argument bland de ledande politikerna. Mm.
Och det lät Olof Schulander som att politiken, det spelar roll även i Tyskland, eller hur, när det gäller miljöfrågan här?
Absolut, men jag tror att det är väldigt beroende på var någonstans i Tyskland man är. I östra Tyskland är det inte, väger det inte alls lika tungt som det exempelvis gör i delstatsvalet i Berlin som hålls nu i höst också. Mm.
Marie-Louise Kristina.
Jag tänker säga att i vårt program Klotet, Klimatpodden, så nästa vecka kommer vi att titta på effekten när det gäller ekonomin. Det finns redan nu studier om att de här bränderna har sopat bort hela Europas BNP-tillväxt det här året. Vi ska titta närmare på det där, och vi ska också titta på utsläppen, koldioxidutsläppen, som faktiskt också är någonting att räkna med efter de här bränderna.
Spännande. Marie-Louise Kristula från Sveriges Radios Klimatpodd Klotet alltså, Olof Schulander, Ekotsund sända i Tyskland, och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent just nu hemma i Sverige.
Vad gäller Vänsterpartiet, och de här breven var säkert ett misstag, men det är uppenbart att man inte har kontrollerat det här tillräckligt mycket. Men vi har också de här personerna, vi har också de här personerna som stod på deras listor och som har uttryckt sympati för terrororganisationer, och ja, det är väldigt graverande.
Det vi hör här, det är alltså att du utesluter inte att Vänsterpartiet kan sitta i en regering med Socialdemokraterna.
Jag skulle säga att det är en rejäl resa för Vänsterpartiet till någonting sånt.
Ja, där hörde ni Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Sveriges Radios partiledarutfrågning här i P1 i morse.
Ja, Vänsterpartiet har en rejäl resa, ett stort jobb att göra, menar hon, innan de skulle kunna ingå i en eventuell S-ledd regering.
Och två som har lyssnat är Stig Brun Ljunggren, politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Sydöstran. Du sitter i vår studio i Uppsala. Och Kajsa Stålhammar, politisk redaktör på Borås Tidning, oberoende moderat, med oss från vår studio där.
Ja, välkomna hit båda två, hörni.
Tack.
Tack.
Regeringsfrågan var ett av många ämnen i morgonens utfrågning av Magdalena Andersson. Kärnkraften, plånboksfrågor och bankskatt avhandlades också. Stigmund Ljunggren, vad tycker du stack ut mest?
Det var att hon så ihärdigt försvarade det här med karensavdraget och gjorde klart att de kostnader som idag bärs av de som är sjuka men måste gå till jobbet ska läggas över på arbetsköparna.
Varför tycker du det stack ut?
Ja, därför att det är en rättvisefråga, och det här är det som folk blir förbannade på.
Kajsa Stålhammar, jag vet när vi pratade igår så sa du, jag frågade dig, hur kommer du att lyssna? Och du sa att jag är nyfiken på att höra om det var partiledaren eller statsministern som skulle tala. Och vad var det du hörde?
Jag hörde statsministern. Det tycker jag att man hör ganska ofta när det gäller Magdalena Andersson. Att hon talar som att det är liksom en förlängning på tider från förr. Och här märks att hon redan liksom ser sig som en ledare. Kanske att de tar ut segern i förskott. Det finns ju vissa farhågor från den sidan då att, som de ser det, att de har formtoppat för tidigt. Men hon är väldigt, väldigt sugen på makten. Och det syns ju bland annat då. Visserligen så säger hon saker som att vi socialdemokrater, men sen så kommer hon ju genast in på hur de vill leda landet och vill absolut inte prata om regeringsfrågan. Men det var just regeringsfrågan som jag tyckte var mest intressant i samtalet.
Vi ska komma in på den. Men du sa också att tonläget brukar avgöra hur pressad hon är.
Ja.
Vad läste du ut där?
Ja, men en liten spaning jag har haft från tidigare, det är att hon, när hon vill framstå som liksom statsmannamässig eller så, då sänker hon tonläget och hon talar lite långsammare. Och jag märkte det på vissa ställen idag, men när hon blir ivrig då, och liksom får välja ämnen själv, då kan hon låta lite gladare och lite snabbare.
Mm. Och Stigbjörn Ljunggren, då är det karensdagen som plötsligt hamnar på, som du tycker stack ut mest.
Ja, och, men sen också att det är klart att det här tramset om vem som ska bilda regering med vem, att det intresserar oss ju naturligtvis alla, det själva spelet. Va? Men jag tycker ändå att hon lyckades dribbla bort det rätt bra.
Mm. Du, Kajsa Stålhammar, du fastnade ju också för kärnkraften. Varför då?
Ja, men där var hon tydlig. Att hon kommer, det är inte aktuellt för Socialdemokraterna att riva upp de här planerna på att bygga ny kärnkraft. Och där ser man ju en ordentlig splittring då mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För när era kollegor frågade ut Daniel Heldén nyligen, så då var ju han tydlig med att om Miljöpartiet ska sätta sig i regering, vilket de kräver för att släppa fram Socialdemokraterna, då kommer de trycka hårt på att riva upp de här planerna. Här ser man ju snarare att Magdalena Andersson rör sig högerut och talar väl om Ebba Busch och de här strandade energisamtalen, de blocköverskridande som var förra året. Där har ju de båda två liksom närmat sig varandra, vilket leder till en del befogade, tycker jag, spekulationer om KD kanske skulle kunna tänka sig någon sorts samarbete med Socialdemokraterna. Och det tror jag säkert att rätt många av dem S-sympatisörer som är lite mer mittenorienterade, att de skulle se som ett alternativ.
Mm. Stigbjörn Ljunggren, ligger det någonting i det här? Flört åt höger, ja, mot KD?
Ja, alltså socialdemokratin befinner sig redan sedan 30-talet mer åt höger än vad kommunisterna gör, så att det bekräftas bara här. Sen skickligt så tycker jag att hon triangulerade den här kärnkraftsfrågan med att påpeka att vindkraften är det vi ska bygga ut snabbast, och där har kulturkrigarna i regeringen lyckats bromsa den här liksom nödvändiga insatserna också för vindkraft. Vi ska ha både kärnkraft och vindkraft, säger Magdalena Andersson. Och det tror jag också att miljöpartisterna fattar.
Men tänker du att hon vinner hon på det, tror du?
Ja, alltså alla som vet någonting om de här frågorna har också förstått att man kan inte liksom ställa kärnkraft mot vindkraft. Utan det handlar om en snabb energi. Satsning, va? Och det här långsiktiga tror jag också hon vinner på, va? Att det här är inte liksom ett spel bara inför valet, utan ska vi lösa de här frågorna plus en del annat, så krävs det blocköverskridande överenskommelser. Hon pratar ju skit om blockpolitiken, det tror jag också de flesta av oss tycker är rätt bra.
Men hon pratar skit om blockpolitiken och det är trams om regeringsfrågan, säger du. Kajsa Stålhammar, håller du med om det? Är det bara tramsigt att vi ska hålla på och fråga om det här? Vem med vem och vilka hon tänker regera?
Inte alls. Det är bara strategiskt från Magdalena Andersson att framställa det så och jämför med USAs tvåpartisystem och att det skulle vara väldigt dåligt så för demokratin. Det är ju för att hon själv inte har något regeringsunderlag som hon vill påstå att det är trams. Hon vet ju att om hon ska bli framsläppt som statsminister, då måste hon troligtvis ha med sig både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det vill nog inte många av hennes väljare heller.
Stigbjörn Ljunggren.
Ja, men tycker du att det är bra med blockpolitik? Tjänar det Sverige?
Jag tycker att väljarna förtjänar att få veta vad det parti de röstar på, hur de tänker agera efter valet, och säga vad man vill om Tidö-gänget, och där många inte vill att SD ska vara med. Det har jag själv argumenterat för, att SD inte borde sitta i regering. Men Ulf Kristersson är åtminstone tydlig med vad han vill göra efter valet. Det är inte Magdalena Andersson nu, och jag tror att väljarna upplever det också.
Men om vi talar om hennes svar då, Stigmund Ljunggren, hon säger ju då att Vänsterpartiet har ett stort jobb att göra. Ska vi tolka det som att det är tydligt nej till Vänsterpartiet i en regering?
Ja, det är så tydlig hon kan vara, men sen finns det ju en del socialdemokratiska aktivister som tycker att nu är det här valet klart, och det är klart att då ska man slå sig ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet och så kommer allting att bli bra. Och det vet ju Magdalena Andersson att de väljare hon ska vinna inte vill ha Vänsterpartiet, och att man nu diskuterar det med Vänsterpartiet, det beror ju på att de på högersidan försöker blocka den här diskussionen om Sverigedemokraterna. Så att alltså det här blir en folkomröstning, va, om Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen eller inte. Och det är klart att den folkomröstningen kommer inte Socialdemokraterna att ta hem om de också bjuder in Vänsterpartiet.
Men samtidigt... Varsågod, Kajsa Ståhlhammar.
Något som är intressant är att hon inte hotar med Sverigedemokraterna som de har gjort i tidigare val. Och det tror jag kan tyda på att de gärna vill ha tillbaka väljare som har rört sig mot kanske Moderaterna, Sverigedemokraterna. Att de vill locka till sig de väljarna, och att hota med de partierna skulle nog få motsatt effekt. Så att här, hon liksom balanserar på en ganska slak lina där hon måste attrahera väljare åt båda håll. Och det är ju lite ett dilemma hos stora partier, att de rymmer en väldigt stor ideologisk bredd hos sympatisörerna.
Men Stigmund Ljunggren, hur ska Magdalena Andersson få ihop den här ekvationen? Nooshi Dadgostar fällde ju Stefan Löfvens regering. De vill sitta i regeringen. Det går inte att rubba, sa Nooshi Dadgostar. Kan de fälla S om de inte får ingå i en möjlig regering?
Vi kommer att ha tre omröstningar om regeringsfrågan. Och inför den tredje så kommer inte Vänsterpartiet att fälla Magdalena Andersson, så det blir extraval. Och vi ska komma ihåg det, att det som gäller för politiker är också för oss vanligt folk, att vi ger ett löfte eller en tydlig signal och sen så ändrar vi oss. Och detta av två skäl. För det första att omständigheterna när vi gav löftet ändras, och för det andra finns det alltid goda skäl till att ta tillbaka ett löfte, och det kommer nog Vänsterpartiet att få göra också om de ställs inför detta.
Hörrni, ska vi hinna med det som ändå dominerar nästan varenda utfrågning just nu, plånboksfrågorna?
Det är problem på flera marknader som vi har i Sverige, att det är för låg konkurrens och att vi är trogna, och då är det ju som det har varit med bankerna nu, att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden är en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen. Det låter... Och försäkringarna också, där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
Ja. Kajsa Ståhlhammar, det här med plånboksfrågorna, vi säger det nästan varje gång. Det är det som verkar vara det som partiledarna väljer att lyfta fram i det här valet.
Ja, det är ganska mycket så. Sen sägs det ju att det inte bara är det som väljarna tittar på när de ska välja parti. Men hon hade ju ganska svårt att svara på en del av de här frågorna. Till exempel det här med att 9 av 10 svenskar skulle få det bättre med Socialdemokraternas politik.
Mm. Stigbjörn Ljunggren, är det här ett plånboksval, tänker du?
Ja, det kanske lite mer än det brukar vara. Vi har ju haft från regeringen, de lånar pengar och halverar moms, eller de minskar momsen på mat tillfälligt, och de gör det billigare att åka kollektivtrafik tillfälligt. Så att det är klart att det är ett tecken på att det är mycket plånbok. Men å andra sidan så, och det Magdalena Andersson gör är ju också att hon försöker väva in det här i att man har ett ansvar för svensk ekonomi på sikt. Alltså det som vanligt folk också tycker är centralt. Va? Det går inte att köpa väljarna bara med pengar, utan också med ett löfte om en ljusare framtid. Va? Och där tycker jag att Magdalena Andersson ändå är rätt tydlig. Mm.
Vi säger tack till er. Imorgon så hör ni Centerns partiledare. Det är sista partiledaren som är med i våra partiledarutfrågningar. Stigbjörn Ljunggren, politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Sydöstrand. Kajsa Ståhlhammar, politisk redaktör på Borås Tidning. Oberoende moderat.
Mm.
Det är augusti, sommaren går mot sitt slut och på måndag startar många skolor igen.
Det gör de, och för många elever är det bara roligt att träffa klasskamrater och lärare igen, men för andra är skolstarten lika med en stor klump i magen.
Ja, det handlar om mobbning som enligt experter bara ökar, trots att skolor enligt lag har ansvar för att förebygga och hantera kränkningar.
Lilly, 15 år, är en av dem som under högstadiet blivit mobbad av ett gäng tjejer i sin klass, och vi talade med henne tidigare idag.
Det började i december 2023 när det uppstod en konflikt mellan mig och en annan tjej som jag var kompis med, kan man säga. För hon hade under flera månader, alltså nästan sedan vi började, sagt taskiga kommentarer till mig. Som, åh, vad fult ditt hår är, varför har du på dig de där kläderna? Eller varför kan du inte lista ut svaret på fråga nummer 2? Alltså sådana kommentarer som sårade mig. Och då förklarade jag för henne det strax innan jullovet, att när du säger sådär så sårar du mig faktiskt. Och då tog hon det inte så väl, så det blev en hel konflikt av det. Och sen när jag kom tillbaka från jullovet så var plötsligt alla emot mig. För hon hade delat sin sida av historien. Och i och med att hon var lite mer populär än vad jag var, så gick alla på hennes sida. Så plötsligt var jag helt ensam.
Kan du beskriva vad som hände? Hur kunde det vara när det var som värst?
Ja, men det kunde vara till exempel att jag kom lite sent till första lektionen. Och då knackade på dörren, så jättemånga fick ögonkontakt med mig, men ingen ville öppna dörren. Så när jag väl kom in i klassrummet så hade vi fasta platser. Och den personen som skulle sitta bredvid mig valde att sätta sig vid ett annat bord. Så då behövde lärarna liksom säga till den personen att nu måste du sätta dig med Lilly. Och då kunde jag höra sådana kommentarer som, jag vill inte sitta med fucking Lilly. Eller något sånt. Och sen kunde de prata skit om mig liksom framför mig. Så de satt liksom i en ring eller vad man säger och sa taskiga saker om mig när jag stod där precis bredvid. Och jag kunde också höra kommentarer från andra som så här, varför är du här? Varför byter du inte bara skola? Ingen vill ändå ha dig här. Du har inga kompisar här. Varför går du inte bara och dödar dig själv? Du är bara en börda för oss.
Hur kände du dig då? Hur påverkade det dig?
Ja, men jag gick från att vara väldigt självsäker till att tvivla på det minsta jag gjorde. Och också i alla samtal som vi hade med lärarna gav de också mig indirekt skulden. Eller sa att jag skulle jobba med mig själv. Och jag började också tro på det, att det var mitt fel. Så jag fick väldigt svårt att sova på nätterna. Och fick väldigt mycket mardrömmar. Och mycket ångest och panikattacker medan jag var i skolan. Som verkligen satte liksom käppar i hjulet för min vardag, eller min dag, att fungera.
Och varför tror du att just du blev utsatt?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var slumpvis att den här tjejen valde just mig, att lägga de här kommentarerna på just mig. Jag tror att det kunde varit vem som helst.
Men reagerade inte omgivningen då när det här var så öppet? Till exempel lärarna, vad gjorde de?
De gjorde nästan ingenting. Och när det hände grejer på lektionerna, som att de inte ville öppna dörren för mig eller att de vägrade sitta vid samma bord som mig, då sa lärarna ingenting. De tittade inte ens åt mitt håll. Men den enda gången jag kan komma på att en lärare faktiskt gjorde någonting, det var min moderna språklärare. Vi hade gjort den här planen att jag skulle försöka jobba med en av de här, vi kan kalla henne för elev A. Och då försökte jag prata med henne och säga, hur vill du lägga upp arbetet och sådär. Men hon vägrade prata med mig och sa bara liksom, tyst med dig, jag vill inte prata med dig. Och då sa jag det till henne och min moderna språklärare pratade då med henne och sa, varför vill du inte jobba med henne? Varför säger du så taskiga saker? Rektorn och skolan gjorde ändå någonting, men det var inte effektivt. De började med såna här klassaktiviteter som skulle bryta gruppdynamikerna. Men det var först 1 år och 2 månader efter att vi hade anmält rektorn att det fanns ett problem med klassen. Och de här grupplekarna eller gruppövningarna vi skulle göra, de fick ju motsatt effekt. Så de som redan var kompisar blev ännu närmare kompisar. Och jag blev bara mer utstött. Och sen när huvudmannen blev involverad, så de säger att de gjorde en ny handlingsplan, men det var bara samma, fast en socialpedagog blev insatt också.
Och du pratade ju med dina föräldrar som du har bra kontakt med. Och de var ju också väldigt mycket på skolan och krävde åtgärder.
Ja.
Hur gick det med det?
Vad jag hört, jag var inte med på mötena, men vad mina föräldrar berättade för mig var att rektorn inte lyssnade på de initiativ som mina föräldrar ville ta. Hon fortsatte på sin strategi och vi sa ju liksom att det här funkar inte.
Men nu har du fått rätt mot kommunen och dessutom fått skadestånd via barn- och elevombudet BIO som lyder under Skolinspektionen. 30 000 kronor. Vad har det här betytt för dig?
Pengarna var inte viktiga för mig, men jag var väldigt glad att BIO gick på min sida. Det var som att en tredje part bekräftade att jag hade rätt och det var inte jag som var problemet. Men skolan hade behövt trappa upp det mycket mer. Men det gav mig någon slags bekräftelse som jag länge hade behövt.
Ja, så berättar Lilly, 15 år. Och vi har bytt ut hennes namn och också hennes röst eftersom hon valt att vara anonym.
Mm. Och här i studion nu Magnus Loftsson, forskningsledare på Stiftelsen Friends, legitimerad psykolog. Och i Göteborg finns Ylva Bjäreld, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Och du forskar om barns och ungas erfarenhet av mobbning och föräldrarnas roll. Ni har lyssnat. Om vi börjar med dig, Ylva, i Göteborg. Är det här en berättelse du känner igen?
Ja, på ett sätt så är det ju klart att den här berättelsen är unik. Det är Lillys egna erfarenheter som bara hon bär med sig. Men på ett sätt så har jag ju också hört liknande berättelser i mitt arbete. Där jag har forskat och intervjuat ungdomar och barn som har varit utsatta för mobbning under lång tid.
Precis, du har ju talat med så många och vad vi hör Lilly säga här det är ju att plötsligt var alla emot mig och det låter lite slumpmässigt. Är det så det brukar vara att plötsligt så kan man hamna i den här situationen?
Det kan se väldigt olika ut. För en del blir det precis på det här sättet att det kommer väldigt plötsligt från ingenstans att man kan tänka att man hade det ganska bra i skolan. Och sen när man kommer tillbaka efter ett lov så har någonting hänt. Men för andra kan det ha kommit smygande under lång tid eller varit en del från ända sedan man började skolan.
Mm. Magnus Loftsson finns här också, forskningsledare på Stiftelsen Friends. Det här är en ganska dramatisk berättelse vi hörde här nu. Och mobbningen ökar. Varför då?
Ja, vi har ju sett att under de senaste 10-15 åren i Sverige så har mobbningen fördubblats, liksom man tittar på nationell data och så. Det är svårt att veta exakt varför, men när vi frågar barn så säger ju barn liksom att vuxna gör inte så mycket. Vuxna ser att det här händer men ingriper liksom inte eller gör ingenting. Och särskilt barn som har erfarenhet av utsatthet eller mobbning, de har ju ganska låg tilltro till vuxenvärlden, både till skolpersonal men också till att föräldrar ska kunna hjälpa en.
Men har det blivit mer av det, att ingen ingriper, eller varför har det ökat?
Och man kan se också att det där har ökat, att barn rapporterar det i högre utsträckning. Om man tittar på attityder till skolan till exempel, som Skolverket frågar om över tid. Och det är väl kanske liksom en rädsla av att göra fel, eller också vet inte vuxna vad de ska göra.
Ni har ju lanserat idag en ny guide för föräldrar om hur man kan prata med barn om trygghet och civilkurage. Vad är det viktigaste budskapet där till föräldrar?
Ja, men det är tre saker. Säg hej, säg till och säg ifrån. Och vi vill med den här guiden hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att prata om de här tre färdigheterna. Att säga hej, det här grundläggande sociala, hej hur är det med dig? Hej jag såg vad som hände. Hej hur blev det där för dig? Att bjuda in någon som är ensam eller utstött eller utanför, bryta isoleringen. Att säga till, alltså att be om hjälp från en vuxen. Jag är med om det här, kan du hjälpa mig med det så att man får ett vuxenstöd? Men att också säga ifrån i situationer. Och här är det ju liksom, barn behöver ju kollektivt göra det för att bryta liksom en mobbningssituation. Det är många som behöver säga ifrån. Det kan vara att säga det där är inte okej eller sluta. Men det kan också vara att gå därifrån eller hitta på något fiffigt tillsammans med någon, distrahera och så vidare.
Mm. Ylva Bjäreld, när vi pratade igår du och jag så var ju du inne på det här att det här sker ofta i det dolda. Alltså det sker inte när vuxna är i närheten. Och hur ska man på något sätt, det som vi hör från Magnus Loftsson här, att man ska vara öppen och man ska säga hej och säga ifrån och sådär. Om det ändå sker sådär slutet, vad är din bild?
Ja, det finns ju flera delar i det. Det ena är ju att skolan har ett ansvar att upptäcka också den dolda mobbningen. Och det är klart att det är lättare att upptäcka mobbning ifall någon berättar om den. Men eftersom mobbning då ofta sker i det dolda, att vuxna inte närvarande eller vuxna förstår inte att det är mobbning som pågår, då kan skolan till exempel genomföra kartläggande enkätundersökningar, anonyma enkäter i klassrummen för att fråga om mobbning och kränkningar. Man kan också ha trygghetsvandringar och ta med elever och gå runt i skolan och se uppmärksamma områden på skolan som är otrygga.
Mm. Men vi hörde ju Lilly, hon kunde ju prata med sina föräldrar. Hon förde dagbok. Det är ju inte alla elever som gör det, Magnus Lofsson.
Nej, och det är ju jättebra när det är så här pågående allvarliga fall att dokumentera, skriva ner, ta stöd av föräldrar eller andra vuxna för liksom att klara situationen. Det är helt avgörande. Men för att den här situationen ska förebyggas eller brytas så bygger det ju på att många barn kan göra saker i stunden när det sker. Och det barn menar det är att de här sakerna lär man sig framförallt via föräldrar. Vi har ställt den frågan och ungefär liksom 3 av 4 säger att det är föräldrarna som lär oss de här sakerna. Hur jag ska göra något känns inte bra eller hur jag kan gripa in och så. Så föräldrarna har en nyckelroll här och kan samarbeta med skolan kring samma sak.
Här var ju, med Lilly var det ju ett problem att man larmade från föräldrarna. Det tog jättelång tid innan skolan sa ja, vi gör något åt det här enligt Lilly och dem. Och det tog för lång tid och det de gjorde fokuserade ju mest på henne, hur man skulle hjälpa henne, men mycket mindre på de som mobbade henne. Är inte liksom regleringen tillräckligt tydlig i skolorna?
Vi har ju en förtydligad lagstiftning och jag tror inte att det brister i lagstiftningen utan det brister snarare i praxis. Kanske att man inte jobbar tillräckligt forskningsbaserat. Vi vet ju från forskningen när det gäller det åtgärdande arbetet att skolor och skolpersonal måste prata med de barn som utsätter och ha återkommande uppföljningar för att se till att det här upphör. Och det behöver ske snarast. Det får inte vara så utdraget så att säga. Och det är ju i enlighet med skollagen och vad skolan har för ansvar.
Det säger Magnus Lofsson, forskningsledare på stiftelsen Friends. Och vi hörde också Ylva Bjäreld, docent i socialt arbete.
Martina Lindvall, tekniker Peter Berglund. Jag heter Annika Nordin. Tack för att ni lyssnat.
Jag tror att många människor älskar ramen. Men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen.
Så här har vi delar av ryggraden, höftbenet.
Och de här olika delarna har ju olika smak.
Meny träffar ramen-fenomenet Broth Boy.
När du började där och lägga ut grejer, då var du lite hemlig först.
Precis.
Varför var det? Och du kör skrov.
Skrov och fötter. Ja. Buljong är ju det. Sista cook, the last hurrah.
Torsdag efter klockan 11.
Den här veckan fortsätter partiledarna att svara på frågor i Ring P1. Du hör Nooshi Dadgostar, Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson och Elisabeth Tand Ringqvist. Vad vill du ställa för frågor till de som vill leda landet efter valet? Hör av dig med dina frågor till partiledarna. Maila ringp1@sverigesradio.se och lyssna på Ring P1 i appen Sveriges Radio.